Hej och välkomna till Polispodden Umeå. Viktor heter jag och med mig har jag ju som vanligt, kanske nu och framöver, Ofelia. Och vi har en gäst idag i studion som Lisa Rydelius. Jag tänkte, du kan ju få presentera dig själv. Alltså, vem är Lisa bakom uniformen?
Lisa bakom uniformen är en 28-årig tjej som livsglad, positiv, mycket energi skulle jag säga. Ganska aktiv, tränar mycket. Ja, och mycket energi skulle jag säga. Så.
Håller med om det. Och det känns ju väldigt skönt att vi har med oss Lisa idag, för du är lite rutinerad, för du har varit med i Norrlandspolisen också.
Precis.
Du är ju mera tränad än du. Inte, jag och Felia, vi är ju noviser på det här. Det är ju perfekt att du är med.
Men man blir snabbt lite ringrostig. Det var nog 2 år sedan. Så att, men det är bra, man får medieträna lite nu och då.
Ja, men det är ju så att alla vi tre jobbar ju som ingripande poliser. Och vi är väldigt vana att samarbeta både med räddningstjänsten och ambulansen. Och till skillnad från dem så, när vi inte har något jobb så, då är vi oftast ute ändå och rullar med bilarna och jobbar med brottsförebyggande grejer. Mm. Och det gör ju också att när det här jobbet kommer in, så då kommer vi ganska snabbt på plats. Och det är lite det som det här avsnittet ska handla om. Hur det är att vara först på plats.
Mm.
Så jag tänker att jag har ju förberett dig lite om att det är det ämnet vi ska prata om.
Jajamän.
Är det någon händelse specifikt som du kommer att tänka på när du hör först på plats?
Ja, men när jag fick frågan om jag ville vara med i den här podden, då var det automatiskt ganska snabbt en händelse som jag ofta tänker på när jag hör just först på plats. Och det började vara ett tag sedan jag var på den här händelsen, men den har som satt sig ganska starkt hos mig. För det var verkligen en sån här situation som man har föreställt sig liksom med mycket stress på slag, en ganska kaosartad situation, en svårt skadad person. Och just allting som sker i den stunden. Och då kommer man som polis och ska försöka reda upp det här och ta reda på, men vad är det som har hänt för någonting?
Vad är det som hände då?
Vi var faktiskt ganska i anslutning till den här platsen. Och sen vet jag att vi fick ett ganska kort och koncist utrop. Och innan det här utropet så var vi låg inte på något jobb, utan vi var lediga och var ute och patrullerade med bilen. Och liksom då gick det från 0 till 100, för då fick vi det här utropet att det var en svårt skadad person, inte alls långt ifrån oss, som hade blivit knivskuren. Och då, man vände ju ganska snabbt liksom, från att det var en ganska lättsam stämning i polisbilen, och man kanske har pratat om vad man ska göra under den lediga dagen, under morgondagen eller liksom allt mellan himmel och jord, till att liksom snabbt ändra fokus. Att, jo, men man blir jättefokuserad. Stress kan ju vara bra på det sättet att man kan ju använda det på ett sådant sätt att man blir väldigt inriktad på uppgiften som man ska lösa.
Absolut.
Så vi började styra mot den här platsen som vi har fått. Men det är väldigt oklart, för det är en väldigt oklar position. Så att ledningscentralen kan inte liksom säga exakt vart det här är. För på platsen så är det väldigt stressigt. Vi har en anmälare som är väldigt chockad och heller inte kan säga exakt gatunummer. Och där tyckte jag att jag märkte på mig att det tyckte jag nästan var det jobbigaste i det här. Att man visste att vi hade en riktigt svårt skadad person och vi hittade inte dit. Och de här sekunderna och minuterna på väg till det här jobbet, när man som, det kanske inte egentligen var särskilt många sekunder som det tog för oss att hitta dit, men det känns som en evighet när man inte exakt vet vart man ska någonstans. Men efter en stund då så kunde vi se blåljus från ambulansen som styrde med oss. Så vi kom dit ganska samtidigt som ambulansen. Och då var det ju en svårt skadad person. Min första tanke var när jag såg den här personen att det här, det känns kört. Liksom. Mm. För den var så svårt skadad. Och jag och min kollega, vi hjälpte till att lasta personen upp på ambulansens bår. Och det var liksom tempo, för vi förstod att här handlar om sekunder för att den här personen ska ha en chans att klara sig. Personen blir inlastad i ambulansen och då blir det att i den sekunden så kan jag börja känna att okej, men nu måste jag fokusera på det polisiära. Här har vi en brottsplats. Vad är prio för mig här? Jo, men dra en avspärrning. Det är inga personer som inte har med det här att göra. Det är inga personer som ska vara inne på det här området.
Hur kändes det då att växa liksom, från att den här personen som blöder jättemycket, förstår jag det som, till att växa till någonting annat?
På något sätt blir det också kanske lite tryggt i den situationen. För det är någonting som jag kan och sånt som vi gör ofta. Att man kommer på en brottsplats och man inser att jo, men här har det varit ett allvarligt brott, här måste vi spärra av. Då kan man ju gå in i den rollen att jo, men nu är det en brottsutredning. När man kommer som första patrull och samtidigt som ambulansen, och vi märker att de förlitar sig också på att vi måste hjälpa dem i den situationen. Vi kan ju en del akutsjukvård som poliser, absolut. Men det är ju samtidigt inte det vi är bäst på. Så att jag tyckte nästan att det var, men nu är den personen lastad, jag kan inte göra så mycket mer där. Och då kan jag börja fokusera på det polisiära. Ja, och samtidigt som det så kom det ju fler patruller, och då vet jag att jag kände bara, vad skönt, för just att man har kollegorna där och man kan börja med det här lagspelet som är så viktigt, för det här har man ju verkligen inte i land ensam.
Nej, precis. Men jag tänker, jag vet ju själv, jag har också varit i liknande situationer och jag vet att innan jag blev polis, och då funderade jag också mycket kring, ja, men det går ju väldigt snabbt, hur vet man vem som gör vad? Ibland kan man ju faktiskt komma 3 polisbilar samtidigt. Typ du och din kollega, hur vet ni vem som gör vad? Var det förutbestämt? Hade ni pratat om det i bilen? Eller?
Nej, jag tror på den korta stunden som vi hade på vägen fram dit så hade vi nog inte pratat om det. Men vi var ganska tydliga med varandra när vi väl var där. Jag gör det här, gör du det här. Och
det blir som ingen diskussion.
Nej, det blir som ingen diskussion, och det finns heller inte utrymme för att det kan bli en diskussion. Utan det handlar ju om att någon måste lite ta kommandot i den situationen och lite styra. Men sen ofta i de här kaosartade situationerna så handlar det ofta om att bara ta sig en uppgift. Att man kan inte förvänta sig att det är någon som ska säga till mig, gör det här. Utan det handlar om att man måste träna på att man ska se vad är mest akut just nu. Hur ska jag prioritera? Ja, men det här är ju, jag måste ju se till att den här mannen som är skadad, att han kommer upp på båren. Ja, men det är ju absolut det viktigaste just nu. Och då kan man som check, ja, men då är det klart. Vad är viktigast efter det? Och sen får man som checka av den här listan.
Och det är precis som du säger, vårat prio 1 är ju att rädda liv i en sån situation. Så det får ju gå först för allt annat.
Absolut.
Men sen blir det att säkra brottsplatsen, för vi vill ju kunna lagföra någon för det här brottet också.
Vad hände sen då? Alltså, slutade med att ni säkrar brottsplatsen? Eller vad hände sen?
Nej, efter bara, precis när jag hade hämtat det här avspärringsbandet så hör jag hur ambulanspersonalen ropar typ i panik, bara polis! Så jag springer till ambulansen och då säger de att den här personen har fått hjärtstopp. Och jag blir beordrad av ambulanspersonalen att jag ska börja göra hjärt- och lungräddning på den här personen då. Och det var första gången som jag någonsin hade gjort det. Och jag vet att när jag har tränat, vi tränar jättemycket på polisutbildningen på just hjärt- och lungräddning. Och jag vet att jag har lärt mig att man ska göra kompressionerna efter den här låten Staying Alive. Så jag vet att jag hade den i huvudet när jag gjorde de här kompressionerna. Och jag tror jag körde kompressioner kanske i, det känns ju som en evighet, men det kanske rörde sig om en minut eller så. Mm. Och då sa de att han kom tillbaka. Att de hade fått puls på honom igen. Så mitt i allt det där, när jag var beredd på att ja, men nu ska jag sätta avspärrningsband, vi har en brottsplats, då hamnar jag i en ambulans. Och jag fortsätter med de här kompressionerna tills vi i princip kommer till akuten. Där de säger att ja, men nu har han puls. Och liksom den där då har man liksom varit i 110%, ganska mycket stress på slag, göra hjärt- och lungräddning. Och sen helt plötsligt så blir den här personen lastad in i ett, skjutsad till ett intensivrum. Och sen står man där. Och då vet jag att jag reagerade över så här, nu skakar mina händer. Mm. För då gick det som från 100 till 0.
Och det är ganska vanligt. Och mm. det är lite det här adrenalinet. Och det är det vi behöver, mm. kan jag uppleva. När man kommer i sådana pressade situationer, då behöver man det adrenalinet för att kunna hantera det och kunna...
Mm. Absolut.
Jag vet att själv någon gång, jag har också tänkt på det, ja, men adrenalin, vad händer som skakar?
Mm.
Ja, men jag hade något ingripande där jag höll fast en man ut från en bilruta. Liksom, han satt på passagerarplats och han fick sträcka ut händerna genom bilrutan och så tog jag tag i dem. Och det hade föranletts av, ja, men en slags jakt innan. Jag vet att när jag stod och höll händerna där, jag såg liksom händerna skakar.
Mm.
Jag kände mig... Men ganska målmedveten, jag visste ju vad jag skulle göra.
Mm.
Och så hör jag personen som sitter då på passagerarplats. Gud vad du skakar, är du nervös eller? Och då blir man liksom samtidigt, man blir ju förbannad. Men nej, jag är inte nervös. Alltså, vad tror du? Liksom, jag är ju förbannad. Jag är ju upppumpad liksom, mm. för att ta den här personen.
Mm.
Så det är ju inte konstigt heller liksom, att man, även i din situation, liksom, att man... Ja, kanske speciellt i en situation att man skakar sen liksom, när man kommer ut ur det här.
Ja, det är en naturlig reaktion. Men jag tänker också, när du gick från 0 till 100, vad gick genom huvudet då?
Tänkte du när jag var på akuten?
Nej, jag tänkte framförallt när de ropade polis, polis. Mm. Och när du fick börja, du säger själv att du aldrig har gjort hjärt- och lungräddning förut. Mm. Vad gick det för tankar genom ditt huvud då?
Men jag blir ju sådär att i en sån situation så blir jag väldigt fokuserad. Bara, men det här är min uppgift nu. Jag ska göra hjärt- och lungräddning. Och då, jag upplevde inte att jag var så stressad kanske i den situationen. Jag vet att jag pratade med ambulansföraren under tiden och frågade, vill du att jag ska göra så här? Eller frågade om jag skulle göra inblåsningar exempelvis. Och, men det är ju så, alltså det är ju en situation som jag aldrig hade varit med om tidigare. Men som sagt, jag blir nog mer bara väldigt fokuserad på det jag ska göra. Och tyckte hela situationen kändes på något sätt... alltså 5 minuter innan så hade jag varit... Liksom patrullera med kollegan. Och nu står jag här i en ambulans och gör hjärt- och lungräddning på en kille som är svårt skadad.
Och det kanske är tjusningen med vårt jobb också. Vi vet inte riktigt vad vi kan förvänta oss eller vad som Nej. Kommer hända sekunden efter.
Nej, precis.
Men jag tänker, efter den här händelsen, eller när det var på liknande händelser... Har du kunnat släppa de händelser eller är du en sån som person som bär med dig händelserna även sen i vardagen?
Alltså jag tror att på något sätt så allting man har varit med om, det lagras ju någonstans. Sen ska jag inte säga att jag bär med mig händelser. Alltså när jag är ledig så känner jag att jag är ledig. Men sen kan man ibland hamna i situationer både alltså privat, att man hamnar i en situation. Och då är det som att hjärnan kan koppla ihop. Ja, men just det. Jag var ju på ett sånt här jobb. Och då är det som att man en händelse som man tror att man har liksom glömt bort
mm.
eller att hjärnan liksom har bearbetat, då kan den dyka upp. Och det är samma sak på jobbet. Ibland kan man ju också säga, men just det, jag var ju på den här liknande händelsen som man egentligen har glömt bort, som kanske var för flera år sedan. Men den dyker upp för att det finns saker som påminner. Det kan även vara dofter, kan jag tycka. Ja, men som den här först på plats händelsen som jag berättade om nyss. Det skedde på hösten. Och jag kan komma ihåg hur vädret var då. Lite regnigt och löven hade liksom precis släppt. Och ofta den tidsperioden, om det är precis som det vädret är och det är den här känslan i luften, då kan jag komma och tänka på det här, även när jag är ledig.
Hur kan du känna liksom att det finns ett driv hos dig eller ett begär hos dig att vara den som är först där liksom. Alltså på händelser, att vara där det händer.
Ja, men det är ju mycket varför jag har valt polisyrket också. För att det är ju få jobb där man får chansen att vara där det händer. Och vara den här personen som har möjlighet att göra en jättestor insats.
Om de andra bilarna inte hade kommit då? Du nämnde ju det att de kom efter ett tag och det kändes skönt.
Mm.
Om de inte hade varit där,
mm.
att de var 20 minuter bort,
mm.
hur hade det känts?
Men då såklart man känner sig otillräcklig. För då vill man ju göra så himla... Man vill göra mycket. Men som Ofelia sa, rädda liv, ja men det är ju prio ett. Och det finns ju liksom ingen annan... Är det bara jag och kollegan där då? Då är det ju det vi måste fokusera på. Men det är ju liksom få förunnat att man får ha ett jobb som... Ja, men där man får möjlighet att faktiskt rädda liv, eller man får möjlighet att klara upp ett stort brott. Man får möjlighet att hindra den här personen från att göra illa sig själv. Eller det,
det är en fantastisk upplevelse. Mm. Och så framförallt du nu också som har fått vara med och gjort det bli så konkret när man gör hjärt- och lungräddning och sen så får personen puls igen. Mm. Det blir så tydligt att man faktiskt är med och räddar liv.
Mm. Det är ju typ som på film. Alltså det
jo,
känns
det är som
ju,
på film.
Jag har aldrig upplevt det. Och... Nej. Det låter verkligen som på film.
Ja, men det sjuka var att jag och en kollega hade bara någon vecka innan pratat om det här när vi jobbade. Så bara, har du gjort hjärt- och lungräddning någon gång? Nej. Och han hade jobbat i så här 10 år. Typ. Jag bara, nej, inte jag heller. Och sen så vips så hamnar man i en sån situation.
För i Umeå är det ju inte jättevanligt. Jag vet ju bland annat i Stockholm så då åker de ju på hjärtstopp. Mm. I alla fall man har hört av kollegor som har jobbat i Stockholm.
Mm.
Men det gör ju inte vi i Umeå.
Nej.
Så att det är väldigt ovanligt.
Mm. Det är det.
Men du, jag tänker, oftast när vi åker mot jobb, vi får ju inte jättemycket information. Vi får ju oftast väldigt lite information och det stämmer inte alltid överens med verkligheten, vad man möts av det framme. Hur är det att åka mot ett sånt här jobb och inte ha hela bilden framför sig?
Man får lite förlika sig med att man inte har hela bilden, tänker jag. Och att man får skapa sig en bild när man kommer dit.
Kan inte det vara ganska skönt? Alltså, eller det reagerar jag på.
Mm.
Alltså att skapa, som du säger, skapa sig bilden när man kommer dit. Kan inte det vara ganska härligt om jag går till mig själv?
Jo, men jag tror att där är vi lite olika. Och jag är ju väldigt kontrollfreak. Ja. Det är jag ju. Så jag vill gärna ha så mycket information som möjligt. Och det märker jag också själv när jag sitter på radioplats. Att jag frågar ju också efter mycket information. Men jag har också lärt mig att hantera det här. Att vi kan ju faktiskt inte veta allt. Utan, och de som ger oss informationen, de är ju inte själv på platsen. Så att oftast inte. Oftast är det ju... våra operatörer uppe på RLC som ledningscentralen som ger oss informationen. De är ju själv inte på platsen så de kan ju bara ge oss informationen som de har fått in. Så jag har liksom förlikat mig med att man kan inte veta allting. Utan vi får se när vi kommer fram helt enkelt.
Nu avbröt jag dig lite när du skulle svara Lisa.
Jag minns inte vad jag skulle svara. Men jag tror jag är lite mittemellan er. Alltså mittemellan control freak och...
Och vad ska du beskriva mig?
Vad motsatsen är. Nej, men jag vill ha lite info, men kanske ändå inte så att man har så mycket info. Självklart, man tar ju den informationen som finns. Men ibland tror jag också att får man för mycket information som kanske heller inte är helt säker, då kanske man låser sig med att man kommer mötas av en viss sak när man kommer fram. Men sen så, när man väl kommer dit så är det något helt annat. Och så är det ju typ hälften av grejerna som vi åker på när man kommer fram, bara... Jaha, nej men det här var inte alls som vi trodde. Att det blir så här tvära vändningar. Så att lite lagom mycket info kan jag nog tycka är ganska skönt.
Mm.
Och återigen, det är också lite tjusningen kan jag tycka.
Absolut.
Men jag tänker att vi ska gå vidare. Vi har fått en fråga från en allmänhet som du, Viktor, ska få svara på.
Okej.
Okay. Det är upp till bevis.
Vart sätter vi nivån på de här frågorna?
Vi ska se här. Ja... En gång blev jag omkörd på ett olämpligt ställe av en polisbil som körde i hög hastighet. Den stannade sedan längre fram vid ett rödljus. Får ni göra så?
Alltså korta svaret är ja, det får vi. Sen kan jag förstå att det ser lite konstigt ut. Men när vi som ingripande poliser kör utryckning egentligen, eller det finns egentligen tre angelägenhetsgrader när vi kör polisbil. Första kallas för tjänstutövning. Det betyder till exempel att när vi åker på ärenden där det inte är bråttom i tidshänseende alls. Det kan både vara när vi inte har något jobb men också när vi ligger på något jobb. Då har vi undantag att till exempel köra på cykelbanor, köra mot enkelriktat och liknande. För att det krävs i våran tjänst. Det skulle ju inte funka liksom om vi inte fick köra på en cykelbana för att där sker det brott. Liksom. Vi måste ju ta oss fram dit för att kolla. Andra angelägenhetsgraden är brådskande tjänstutövning. Jag tror att det är det som den här personen beskriver. Då är det uppdrag egentligen som vi blir beordrade på där vi inte kan vänta. tror jag man brukar kunna beskriva det som. Alltså där vi kan inte vänta med det här. Då har vi undantag att köra för fort. Men vi får till exempel inte köra mot rött. Så det är väl kanske det som den här personen beskriver. Alltså att vi har, i det här tillfället kanske man körde brådskande. Och ja, man körde för fort, körde om och så sen blev ett rödljus och så får man stå där och vänta lite glatt.
Precis, för vi får faktiskt inte då bryta mot
nej,
det här.
Nej, igen. Vi har inte undantag där. Och så sista är trängande körning. Och det betyder att då får vi påkalla friväg till exempel med ljud och ljussignaler, blåljus. Och vi har även undantag att köra mot rött ljus, köra mot stopplikt till exempel, köra över heldragen linje också. Och då, vi använder då oftast ljud och ljus. Vi kan bara använda ljus också, och i vissa fall kanske vi inte använder någonting alls. Vi kanske måste komma dit obemärkt, men ändå så pass bråttom. Och trängande, då brukar man prata om att det ska vara risk för liv eller hälsa, eller
större egendomsskada.
Ja, bra Lisa.
Ja, det här kan jag.
Du fick alla rätt på det där frågan. Ja. Nej, men sen, jag vet inte. Men om jag ställer frågan tillbaka till dig. Hur känns det att, om jag tar det exemplet, att köra fort med blåljus? Och så sen, för vissa gånger kanske radion ropar upp och säger att nej, men det var ingenting. Och slå av den där blåljusen och köra som vanligt. Hur känns det?
Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. För jag vet ju att det ser ju jättekonstigt ut. Och de har kanske precis kört ganska fort genom centrum. Man kör ju såklart alltid försiktigt. Men vi kanske har kört ganska fort. Och sen så ropar kollegorna, ja, men det är lugnt på plats. Ni behövs inte. Mm. Ni kan vända. Och jag kan inte fortsätta köra blått bara för att det ska se bra ut.
Köra kvarteret runt liksom och slå av.
Ja, nej, men jag kan inte göra det. Utan jag får ju slå av på en gång och dra ner på takten. Då kanske jag har kört förbi ett rödljus. Och sen så kommer nästa rödljus och slår jag blåljusen. Och så stannar jag. Och då tänker jag ju att ja, men personerna som ser mig, ja, hon ville bara köra förbi det ljuset. Men det är ju inte så. Så jag tycker att det är jättejobbigt.
Jag hade också någon sån där händelse alldeles nyss. Där jag, det var liksom ett bråttom jobb. Så att vi körde ju trängande då genom stan. Jag körde. Och sen var det var rusningstrafik. Körde genom Umeå. Flera rödljus. Och sen precis när jag kom förbi rödljusen, då blev jag återkallade. Och då... Då slog jag av blåljusen, men då var det nästan så att jag var tvungen att ta liksom en liten extra sväng på andra sidan om älven. Bara för att jag, det kändes fel att bara vända och
låtsas att du var på väg någonstans.
Jo, exakt.
Ja.
Ja. Men jag tänker vi ska avsluta lite här. Men är det någonting av den här händelsen som du har berättat om som du kan ta med dig till framtida händelser?
Ja, men absolut. Jag tycker att det är ganska mycket. Men främst är det väl... Att det är nog den situationen där jag har fått uppleva den här stressen som man pratar om. Som när man är först på plats, som allra tydligast. Men också vetskapen och tryggheten att alla erfarenheter man lär sig utav det. Och det, jag kan som landa i det. Att säga, men nu har jag faktiskt, jag var i en sån situation och då gjorde jag så här. Och jag gjorde HLR och det här gick bra. Att... Man bygger ju upp en form av rutin kring det också.
Mm.
Och så tycker jag att det är lite häftig känsla faktiskt. Att så här, om jag var först på plats och den här killen, han överlevde. Så att,
väldigt häftigt,
det är häftigt att bära.
Men jag vill egentligen bara skicka med er som lyssnar. Vi älskar ju att få frågor. Ibland kan vi tänka att ja, men det finns ganska självsvara svar på de här frågorna. Men det är för att vi jobbar ju med det här hela tiden. Så att ni får jättegärna fortsätta att fråga oss på stan när ni träffar oss. Men vi har också en Instagram som heter ingripandepoliserna_Umeå. Och där får ni jättegärna antingen kommentera på bilder eller skicka meddelande till oss. Om ni har några frågor som ni vill att vi ska svara på. Alternativt om ni har något ämne som ni vill att vi ska prata om i podden.
Mm.
Mm.
Vi kanske säger så och... Tack Lisa för att du ville vara med.
Ja, men självklart.
Ja.
Bara trevligt.
Så får ni andra ha det så bra.